Vad härligt. Det är alltid gott att få bli omsluten av förböner. Man kan aldrig få för mycket. Jag brukar säga att en predikan delas 50-50. Hälften var mellan predikanten och åhörarna. Har inte predikanten förberett sig så går det som det går. Sitter åhörarna och inte har en förväntan på Herren vad han kan göra, så går det också som det går. Så du kan ju tänka hur en predikan kan bli om varken predikanten eller de som lyssnar har någon förväntan eller förberett sig. Det har jag varit med på sådana gudstjänster länge tillbaks. När vi har gjort en riktig ökenfärd, när jag har varit på andra ställen. Både lyssnat och själv predikat. Jungfrufödsel. Den som följer kyrkårets texter läste och hörde det förra veckan. Så jag ligger en vecka efter schemat. Men den är lika aktuell som händelsen då. Och av alla, om jag ska kalla det för märkliga händelser i Bibeln. Det finns en del händelser som jag nog skulle vilja benämna som märkliga utifrån vårt sätt att se det. Det är ju om hur Maria blir gravid med Jesus. Och det är en händelse som den är inte bara svår att förstå. Den är också svår att förklara. Om vi utgår ifrån den medicinska vetenskapen. Vi ska läsa sammanhanget för att vara med i det. Lukas kapitel 1. Och vi är från vers 26. Och så läser jag ner till vers 38. För att få ett helt sammanhang i hur det här gick till. Ängelns budskap till Maria. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Hans rike ska aldrig få något slut." Maria sade till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Att be en människa tänka sig in i Marias situation tror jag är nästintill omöjligt. Tänker följande om jag skulle säga så här. Nu får jag ju vända mig mot damerna i fråga. Så kommer jag säga som så här att en ängel ska komma in i ditt hus, i din lägenhet, och ängeln kommer säga att du ska bli med barn. Det spelar förmodligen ingen roll hur mycket ni än känner mig, så skulle ingen tro på mig. Jag tror inte det. Det är att man skulle tro att det här är något helt omöjligt. Och förmodligen skulle man tro att det har gått lite överslag hos pastorn också. Om änglar besökte Maria ofta, det vet vi ingenting. Det står ingenting om det. Men det vi upptäcker, det är att hon blir inte rädd för ängeln. Det är en intressant notering i det här fallet. Men orden som ängeln Gabriel sa till henne, de var: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Orden gjorde Maria förskräckt, men inte mötet med ängeln. Jag skulle förmodligen reagera precis tvärtom, eftersom jag väldigt ofta har hört orden Herren är med dig. Dels har läst det i Bibeln, och genom att jag har umgåtts med kristna människor i många år, så har de sagt det till mig: Herren är med dig. Men däremot har jag aldrig fått ett besök av en ängel. Och ängeln Gabriel har inte haft tid, förmodligen, att titta förbi på Grågåsvägen eller på andra adresser. Så här är jag lite avundsjuk på Maria faktiskt, att hon fick besök av Gabriel. Och det här är intressant. Vad säger de om hennes gudsrelation? Vi vet som sagt var inte hur ofta hon träffade änglar, men det var inte det som förskräckte henne, utan orden. Samtidigt, när vi läser om det här, om ängelns budskap att Maria har funnit nåd hos Gud, så läser vi också om Marias mänskliga sida. Därför att när ängeln har framfört sitt budskap, så svarar Maria så här. Alltså ängeln säger att du ska bli med barn. Då säger Maria så här i vers 34: Maria sa det till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Och oavsett om jag är kristen eller om jag inte är kristen, så är ju det svar som ängeln ger till Maria lika obegripligt. Och oavsett om jag är kristen eller inte, så skulle jag ju säkert ställa samma fråga som Maria: hur ska detta gå till? Och lyssna nu vad ängeln svarar Maria i vers 34. Ängeln svarade henne: den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Alla vet vi att för att ett barn ska bli till, så behövs det två komponenter. Det behövs en man och det behövs en kvinna. Eller om vi är lite jämställda, så vänder vi på det, så säger att det behövs en kvinna och det behövs en man. Båda två behövs, hur vi än vänder och vrider på det. Därför lyssnar vi på ängelns svar en gång till. Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Alltså är det fastslaget här, utifrån ängelns svar, att Maria skulle bli gravid genom den helige ande och Gud. Och vi nu skulle beskriva först den helige ande. Vem är den helige ande, utifrån vad Bibeln säger? Och sen så ska vi beskriva Gud. Och när vi har gjort de här beskrivningarna och fått ihop den helige ande Gud, så ska vi försöka förstå att Maria blev gravid genom detta. Jag tror att å ena sidan så kan det här bli ännu mer svårförståeligt. Hur gick det här till? För att då tänker vi på Gud som jordens skapare. Han finns någonstans, och han är stor. Han har hela jorden i sin hand. Men jag tänkte att han har hela jorden i sin hand. Han har hela universum i sin hand. Men jag tänkte vilken hand karln har. Och han ska komma över Maria. Men hur ska detta gå till? Och den helige ande då? Det finns ju en bild av den helige ande som en duva. Det har vi. Men sen så har vi att den helige ande är en av gudomens personligheter. Och ingen har ju sett anden personifierad. Det här blir ju bara i sig bara svårare och svårare att förstå. Och ganska naturligt utifrån det här, när en icke-kristen människa har läst Lukas evangeliet och läst det här och hört det här, så finns det de som säger: jag kan inte bli en kristen, därför att jag tror inte på jungfrufödseln. Och det är inte så konstigt att få ihop de här ekvationerna. Men då finns det en sak som vi behöver komma ihåg. det är att varken jungfrufödseln eller skapelseberättelsen är avgörande för människans frälsning. Kristendomen, frälsningen, utgår inte ifrån jungfrufödseln eller skapelseberättelsen. Frälsningen, tron, utgår ifrån vad Jesus gjorde på korset. Så innan vi försöker lära människor om jungfrufödsel och skapelseberättelser, så är vårt uppdrag att lära människor vad gjorde Jesus på korset. För att det är det vi vet, det är det som står i Romarbrevet. Om jag med min mun bekänner att Jesus är Herre och i mitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir jag frälst. Sen får det här med jungfrufödsel och skapelseberättelse, det får komma lite längre fram under resans gång. Därför att ska vi försöka förklara det här först för människor, då har vi missat själva kärnpunkten i tron. Därför att jag behöver Jesus för att kunna förstå det här. Jag behöver få uppleva den helige ande i mitt liv för att kunna förstå. Kanske inte hur det gick till med skapelsen och med jungfrufödseln, men i relationen med den helige ande så blir det inte så konstigt i sig. Sen finns ju många kristna som också förkastar jungfrufödseln. Jag har sagt det någon gång förut. Och det finns de som anser att det här är en teologisk berättelse bara. Det har ingenting med det här att göra. Att en icke-kristen säger det, det är inte så konstigt. Det är helt naturligt. Att en människa som har vandrat i relation med Jesus i många år säger det, är onaturligt. Om vi nu tittar på Maria och mig. Om vi skulle jämföra Maria och mig, då kommer vi ganska snart upptäcka en skillnad. Hon är kvinna och jag är man. Och skillnaden mellan Maria och andra kvinnor, det är att Maria fick föda Jesus. Men sen finns det likheter också. Likheten mellan alla människor, man och kvinna, och Maria, det är att vi är mänskliga. Har du tänkt på det? Om inte annat så när det började dyka upp lite vintersjukdomar, vinterkräksjuka, lite halsfluss, och det kommer lite andra krämper, feber, och med ålderns höst ibland så sätter vissa krämper in. Då börjar vi upptäcka vår mänsklighet, om inte annat. Men vi är mänskliga precis som Maria. Och vi kan leva i en likadan Guds relation som Maria. Inte så att det kommer bli ett antal nya jungfrufödslar i vårt land och i vår värld. Utan vi tittar på Guds relationen. Det är den som är den intressanta här. Därför att det finns en annan Guds relation som vi också kan se och ta som jämförelse. Det finns lite tidigare i Lukas kapitel 1. Det är Zacharias. Det var ju Zacharias och Elisabet som fick sonen Johannes. Där står det om att Zacharias, han fick också besked av en ängel. Jag är lite avis på de här. Det var mycket änglabesök tydligen. Zacharias fick alltså besök av en ängel. Och beskedet som Zacharias fick, det var att han och hans fru, de skulle få en son. Den här gången var det inte frågan om jungfrufödsel som i Marias fall, utan här skulle det gå till precis som det brukar gå till. Men det som var ett bekymmer här, det var att både Zacharias och Elisabet var så pass gamla att det inte längre var möjligt att få barn för dem. Det står så här i vers 18 i Lukas 1. Då sade Zacharias till ängeln: hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Varken Maria eller Zacharias visste hur de här graviditeterna skulle bli till. Men skillnaden mellan de här två personerna är stora. Och som vanligt så är det den mest lärde i det här fallet, det vill säga prästen Zacharias, som krånglar till det. Det är märkligt det här, vänner. ju mer kunskap en människa har inom kristendomen, ju mer krånglar de flesta till det. Inte alla, men många. Vårt land har kvinnliga präster och pastorer som har en enorm kunskap utifrån det de har studerat. Men de flesta krånglar till tron så att ingen annan förstår det. Det är någonstans som att ju mer lär du blir och ju högre position du får, så krånglar du till det. Vi har ju precis haft en avgående ärkebiskop som hierarkiskt har suttit högst upp i Svenska kyrkan. Och är det någon som har uttalat mest att han inte har funnit sanningen, ja då är det han. Han som satt högst upp. Det finns andra exempel också när man kommer neråt. Är inte det här märkligt egentligen? Som sagt, Zacharias, den lärde prästen, krånglar till det. Men Maria, den olärde. För att Maria kan inte varit speciellt gammal här. Jag kommer inte ihåg exakt, det finns teorier om, men på den här tiden, medelåldern var inte så hög. Man gifte sig väldigt tidigt. Någonstans mellan 15 och 18 år skulle jag gissa på att hon var. Hon var inte så gammal. Hennes uppväxt, ja, hon skulle gifta sig med en snickare. Det betyder att hon inte tillhörde någon välstående familj i bygden. Hon var inte en kvinna som hade något stort anseende så. Förmodligen kan vi utgå från att hon som jude hade fått en undervisning under livets gång. Men inte samma mastiga undervisning som Zacharias hade fått. Han som nu var utbildad präst och gammal och jobbat många år. Där var hon ganska olärd. Men denna olärda kvinna fattar alltihopa. Är inte det här märkligt, vänner? Man kanske skulle avskaffa lite lärdom ibland inom kristigheten, jag tror det. Vi blir för lärda. Vi gör så mycket teologi av saker ibland att vi varken vet ut eller in. Vi tror oss veta svaret på allt. Jag är fullt nöjd med om jag vet svaret på hur jag kommer till himlen. Hur lever jag i en relation med den helige ande? Hur utför jag Guds vilja? Där är några av mina grundlärdomar. Hur Maria blev gravid, hur det gick till med helig ande och Gud som kom över henne, det kan vara intressant. Men jag bryr mig inte om det egentligen. Därför att det är så långt utanför vår kunskap och förståelse att det inte ens är en mening att försöka forska i det. Det viktiga är att vi tar oss till himlen. Att vi får leva i en relation med Jesus här och nu. Att jag får börja upptäcka nådegåvan som den helige ande har gett varje människa som kommer till tro. Det är väl det viktigaste. För jag kommer inte till himlen bara för att jag vet hur skapelsen gick till och jag kan förklara den. Den står i första Mosebok. I de här texterna som jag nu läste, först ifrån Maria i Lukas 1 och sen om Zacharias, så upptäcker vi vad jag skulle vilja kalla en trosskillnad. Och den här tror jag att vi rakt upp och ner kan lyfta in på vårt eget liv och ibland andra kristna. Det var Zacharias, han säger så här: hur skall jag kunna vara säker på detta? Hur skall jag kunna vara säker på detta, säger Zacharias. Maria säger: hur skall detta kunna ske? Det är en väldig skillnad på de här två människornas svar till ängeln. Maria säger: hur skall det ske? Helt naturligt, för det här förstår hon inte. Hon har inte umgåtts med någon man och tänker inte göra det innan hon gift sig. Så hur skall jag kunna bli med barn? Zacharias säger: hur ska jag vara säker på det? Den lärde tvivlar, säger jag, påstår jag. Det är för han vill vara säker på det. Hur ska jag vara säker på att det sker? Ni vet, i vardagen så ställs vi ibland inför situationer där vi undrar och vill ha en bekräftelse på: hur kan jag vara säker på att det här kommer ske? Hur kan jag vara säker på att jag får ihop pengar till räkningarna som ska betalas? Hur kan jag vara säker på att min bil kommer att hålla på den långa resan ska göra, om den nu är lite skraltlig. Det finns många livssituationer där vi är som Zacharias. Det är en väldig skillnad i det här. Och det är ju så att oavsett om jag är kristen eller om jag inte är kristen, så kommer jag att möta problem. Ibland kommer de att se olösliga ut, och ibland så kommer de kännas lite lättare. Så kommer det alltid att vara för människan. Och ibland kan man ju tycka att vissa är drabbade av mer otur än vad andra är. Men det är en väldig skillnad. Skillnaden är att jag möter problemen tillsammans med Jesus som kristen. Är jag inte kristen, ja men då får jag ju ta det här i egen kraft. Jag får göra allt i egen kraft. Jag kan inte säga Jesus hjälp mig, vilket jag kan som kristen. Så att det jag säger idag, det är att Zacharias som exempel, han är inget bra exempel för kristendomen. Maria är ett lysande exempel på hur man kan leva som kristen. Därför att det tar inte slut här. Vers 38 kommer det allra intressantaste. Det är Marias svar. Maria sade: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Det här borde ju varit de orden som Zacharias sa, den lärde prästen. Men han ville bara vara säker på hur det skulle ske. Maria förstod inte hur det gick till, hur det skulle kunna gå till. Men hon säger bara att jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Här, vänner, hamnar vi allihopa i vår gudsrelation. Hur hanterar vi det vi möter? Gud kommer med tilltal, och jag önskar att han kunde skicka mer änglar till oss och tala klarspråk ibland. Ibland har vi lite svårt att skilja på egen vilja och Guds vilja. Men inställningen måste vara som Marias. Hon fattade inte hur det skulle gå till, men ändå så säger hon: må det ske med mig som du har sagt. Det här var ju det avgörande för henne. Hon hade ett val. Vad hade hänt om hon hade sagt nej? Det kan vi också penetrera och fundera på. Hade Gud en reservplan B, C och D? Det är ganska ointressant. Gud hade valt en kvinna som han visste vad hon skulle svara. Det visste han från början. Men vad svarar vi när Gud talar till oss? Säger vi som Zacharias: hur ska jag kunna vara säker på det här? Eller säger vi som Maria: hur ska det kunna ske? Det är helt mänskligt att vi ställer den frågan när Gud säger till oss: gör det här. Det här är min vilja. Ja, det är helt naturligt att vi säger: hur ska det kunna ske? Inget konstigt alls. Och vi har all rätt att säga det. Det är för att det Gud gör ibland och väldigt ofta med oss, det är utöver vår mänskliga förståelse. Och så svarar Gud ibland med hela hur det ska kunna gå till, och ibland får vi bara delar av hur det ska gå till. Mitt mål med mitt liv som kristen, det är att när Gud talar till mig så säger: Gud, jag fattar inte hur du ska lösa det här, men okej, du har sagt det så, bra. Hjälp mig nu att förstå det här. Och må det ske med mig som du har sagt. Tänk att bara få uttala de orden i Guds relationen. Jag tror att det skulle bli en mäktig förvandling i hela vårt land. Om alla kristna börjar säga så här: att jag är Herrens tjänarinna, jag är Herrens tjänare. Så säger vi till Gud: må det ske med mig som du har sagt. Det är för att målen som vi sätter upp här måste ligga ovanför vad vi når. Hur mycket jag än sträcker mig på tårna, så ska målet ligga lite längre upp än vad jag når med min hand. Målet ska ligga så pass långt upp att jag måste ha Gud med mig i det här. Det är väldigt lätt att jobba med mål och förutsättningar som jag själv kan nå. som jag själv kan betala ur egen plånbok. Tänk att sätta ett mål som jag vet att jag kommer aldrig klara av det, utan att Gud är med. Det är det svåra. Det här är en utmaning till oss allihopa. Att vara som den olärde Maria. Jag tror på mer okunskap ibland. Därför att kunskap, det är inget fel på den. Men ibland så trasslar den till det mer. Det är därför det kan bli en sån underbar väckelse många gånger i våra uländer. Bland enkla, olärda män och kvinnor i Afrika. Därför att de bara hör ordet. De vet ingenting annat. Jag ska ta en kort berättelse till slut. Det var en missionär som berättade för mig. Det var inte så många år sedan det hände. Hon var nere i Afrika. Undervisade. Det var två afrikanska män som kom till tro under hennes undervisning. De hade varit kristna i 14 dagar. Sen skulle man upp till en by som låg en bit bort ifrån den här byn som de var i nu. Missionären kunde av olika orsaker inte följa med. Så att de här två, de var så fyllda liksom av Jesus att de bara kände, men vi måste få gå till den här byn och berätta om de andra, vem Jesus är, vad vi har upplevt. Ja, sa missionären, jag ser ju på det, det är inte lönt att få er att stanna hemma. För det är klart, det är alltid en tveksamhet att ska jag skicka iväg två nyfrälsta. De har varit kristna i 14 dagar. Okej, bra, iväg med då. Och de försvann iväg. Jag vet inte hur lång resa det här var till fots. Det tog ett par dagar för dem genom djungeln. Det var krångligt. Och de hade varit borta, jag vet inte om de var borta en vecka, 14 dagar, någonting var det. Plötsligt en natt så knackade på missionärens hydda där hon bodde. Mitt i natten. Och hon undrar naturligtvis, vad är det som har hänt? Hon går upp, hon öppnar. Där står de här två unga afrikanerna. Hon liksom undrar, vad är det som har hänt? För att hon såg ju på dem att någonting hade hänt. Det var någonting. Det var att de var fulla av liv och energi. Så att de fick ju komma in och berätta vad som hade hänt. Och då började de berätta om hur människor, först hade de blivit helade och sen hade de blivit frälsta människorna. Och missionären frågade, men hur gick det här till då? Att människor blev helade. Ja, sa de, vi gjorde bara precis som du hade läst för oss ur Bibeln. För det stod ju att man skulle lägga händerna på folk och så skulle man be för dem om sjukdomarna. Och sen skulle de bli friska. Det var vad de hade undervisats om. De hade aldrig mött en annan kristen som sa att, nej hörru du, glöm det där. Det där var något teologiskt som hände för 2000 år sedan. Det är bara någon sagohistoria. De var helt oförstörda fortfarande. Efter 14 dagar. De gjorde bara vad de hade hört. Så enkelt. Därför tror jag att vår visdom, den stiger oss över huvudet ibland. Vi gör det svårare. Vi måste återgå till den enkla kristendomen. Den praktiska. Jag påstår att jungfrufödseln ägde rum. Det är inget tvivel om det. Men hur det gick till, det kan jag inte fatta. Jag vet bara att det blev så. Och det besvärar mig inte heller. Jag bryr mig inte om det. Jag vet bara att Gud hade gjort det. Därför att ingenting är ju omöjligt för honom. Och väcka upp Lazarus. Ja, men det var ju inte omöjligt. Ja, hur får han in i livsande? Jag vet inte hur Gud gör det här. Och det är ingenting som intresserar mig så sätt heller. Det viktiga är för mig att jag får leva som en kristen i en relation med Jesus och göra det han säger åt mig. Och det är vårt mål också, vänner. Att säga som Maria, må det ske med mig som du har sagt. Tänk vad underbart. Åh, Herre Jesus, jag bara prisar dig, jag ärar dig, upphöjer dig. Och jag bara prisar dig för att du har kallat oss och satt oss i din tjänst. Därför att du har kallat varje människa som är en kristen att leva i en relation med dig. Och tack Herre för en uppgift som du har gett oss var och en som enskilda människor. och som kristna församlingar i hela vår värld. Åh Jesus, jag tackar dig att vi får vara dina lärjungar. Och Herre, hjälp oss att vara så enkla att vi inte krånglar till det. Herre, hjälp oss att bara kunna säga, ja, hur ska detta kunna ske? Och sen så säger vi, må det ske med mig som du har sagt. Herre, jag ber för oss här som utgör den här församlingen. Herre, att de målen som du har gett oss, att den vision och det uppdrag du har gett oss, Herre, jag ber att vi ska bli så enkla att vi inte fattar hur det går till, men vi ska bara säga att må det ske som du har sagt till oss. Åh Herre, hjälp oss att bli enkla, att förstå ditt uppdrag Herre, att utföra det. Herre, jag ber om din välsignelse över var och en som finns med den här förmiddagen här inne, över var och en som lyssnar på det här efteråt. Jesus, fånga oss i din närhet. Använd oss för himmelrikets skull, till att förhärliga Fadern, till att vara andra människor till välsignelse och kraft. Åh Jesus, hjälp oss att ännu mer kunna säga att må det ske med mig som du har sagt. Jesus, jag bara upphöjer dig och prisar dig att du har kallat oss till en underbar tjänst. Jesus, Jesus, halleluja. Åh, jag prisar dig. Åh Herre. Och tänk vad gott den här förmiddagen, om vi var och en i vårt hjärta får säga den här förmiddagen, att hur ska det här kunna ske? Och i nästa andetag får säga, Herre, må det ske med mig som du har sagt. Tänk vad härligt. Därför att jag vet att Herren talar till oss var och en. Ingen är uträknad. Han vill använda oss var och en på sitt sätt. Han har gett oss en kallelse. Och han har rustat oss med helig ande. Och ibland förstår vi inte hur det ska gå till. Det är den mänskliga biten. Och Kristusrelationen säger, ja, må det ske. Jag tror att vi behöver de här orden allt oftare. Därför att det är inte lätt att vara kristen 2006 i vår värld. Det finns så mycket hinder vi lägger framför oss av mänsklig natur. Men när vi går ut härifrån idag så hoppas jag och bara längtar, alla har sagt att må det ske med mig som du Gud har sagt. Inte som pastorn har sagt, utan som Gud har sagt. Jag vet inte vad du har fått, om du har fått något tilltal just här nu. Har du inte fått det nu, så vet jag att det kommer. Eller kanske är det så till och med att du har något som ligger tillbaka i tiden. Så har du sagt att nej, det här kan jag inte göra Herre. Det här är omöjligt. Av olika orsaker. Överlåt i Herrens hand. Bara. Och så bara uttala orden. Att, Herre, jag är din tjänare. Jag är din tjänarinna. Och må det ske med mig som du har sagt. Att återigen få ta de här orden gång på gång. Amen.